بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att läsa från den välsignade boken Adab al-Mufrad av al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Denna mäktiga bok som kanske är det största verket när det kommer till god karaktär, etik, moral och vardagligt beteende. Och vi talade i förra lektionerna om lite olika saker. Och författaren kommer fortsätta på detta spår. Och han tar upp här Uqubat al-Baghi. Straffet för överträdelse eller förtryck och högmod. Och vi hoppar över de hadither som är svaga. Så vi kommer då till detta kapitel 399. Bab Uqubat al-Baghi. Kapitlet om straffet för den som är yani förtryckande. Al-Baghi är som en synonym på vulm. Bara är att man går över gränsen och man förtrycker en person. Vad är straffet för Al-Baghi? Han nämner här en hadith från profeten alaihi salatu wassalam där han säger att den som tar hand om två flickor eller två döttrar tills det att de blir stora kommer att gå in med mig i paradiset som dessa två. Och han pekade med sitt pekfinger och sitt långfinger. Och så sa han, och det finns två saker vars straff påskyndas i detta liv, al-baghi wa qati'atu rahim. Förtryck och att bryta släktbanden. Och denna hadith är autentisk. Så första delen av hadithen har vi gått igenom tidigare i boken. Där finns belöningen för den som tar hand om sina döttrar. Att islam bröt den här dåliga traditionen som fanns hos folket av Jahiliyyah. Att begrava sina döttrar. Att skämmas över sina döttrar. Utan alhamdulillah, i islam är döttrar någonting fint. Och den som har döttrar eller systrar som han tar hand om kommer att få denna enorma belöning på domedagen. Och det är att den som då tar hand om sina två döttrar eller systrar kommer att gå in tillsammans med profeten Muhammad a.s. i paradiset. Och nu kommer vara med honom så som dessa fingrar är nära till varandra. Och det har nämnts i vissa hadith i Bukhari Muslim, samma hadith. Två flickor eller tre flickor eller två systrar eller tre systrar tills de dör eller tills de blir könsmogna. Ja, ni tar hand om dem. Det kan hända att kanske du har döttrar tills det att de blir mogna, de gifter sig, flyttar ut. Eller tills det att de dör, qadar Allah, före dig. Eller en person kanske har förlorat sina föräldrar och måste ta hand om sina systrar. Så mashallah, han får denna enorma belöning. Och sen så nämnde profeten a.s. straffet för den som faller in i al-baghi. Detta högmod och detta förtryck. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att påskynda för honom straffet i detta liv. Och det här är en av de synder vars straff påskyndas för syndaren. Det är al-baghi och det andra är att bryta släktbanden. Wallah al-musta'an. Så man ska verkligen akta sig för dessa synder. Vi går vidare till nästa kapitel, Bab al-Hasab. Kapitlet om släktträd eller härkomst. Där nämner författaren flera hadither. Och den första berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa Innal Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Han sa att den nobla, den ärofulla personen är sonen till den ärofulla, sonen till den ärofulla, sonen till den ärofulla Josef, son till Jakob, son till Ishaq, son till Ibrahim. Och denna hadith har vi också gått igenom tidigare. Det var då man frågade profeten alaihissalam om vem som var från den noblaste släkten. Den nämnde han mashallah detta släktträd. Så kolla här, profet, son till profet, son till profet, son till Ibrahim, Imam al-Hunafa, alaihimus salatu wassalam, ajma'in. Så det är utan tvivel ett nobelt släktträd. Han nämner sen också hadith Abi Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna awliya'i yawm al-qiyama al-muttaqun. Mina awliya, de som kommer att vara nära mig, mina bundsförvalter, eller de jag älskar, de som kommer att vara med mig på domedagen, är al-muttaqun, de med taqwa. Även om vissa har närmare släktband till mig än andra. Låt inte folk komma på domedagen med sina gärningar. Och ni, yani mina släktingar, kommer med dunja som ni bär på era axlar. Och ni säger: Ja Muhammed. Och jag kommer att säga: Hakada hakada. Yani la. Wa arada fi kalamihi. Yani, och han sen yani vänder sig bort. Så menas här att det är taqwa som för människan närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är taqwa som för människan närmare till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam på domedagen, och gör att han förtjänar profeten Muhammads shafa'a alaihi salatu wassalam. Då folket i detta chocktillstånd på domedagen vänder sig till den som kan försöka medla för dem. Så kommer profetens släktingar alaihissalam att komma till honom, de som inte hade taqwa, de som inte accepterat islam, och de kommer inte gynnas av sitt släktskap. Så som profeten alaihissalam sa i den andra hadithen: Ja Fatima bint Muhammad, jag kan inte gynna dig det minsta. Jag kan inte gynna dig det minsta. La ugni anki min Allahi shay'an. Och han sa också i den andra hadithen: Men baqta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Att den som faller kort i sina gärningar kan inte gynnas av sitt släktskap. Yani en person som faller kort i sina gärningar, han gör inte sina salah, han har problem med sin aqida och liknande saker, gynnas inte av att han kommer från en nobelfamilj. Det kommer inte hjälpa dig på domedagen. Utan det som räknas på domedagen är ett taqwa. Det är din gudsfruktan. Hur pass lydig du har varit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns folk tyvärr som tror att folk som kommer från en nobelsläkt är typ heliga, att de är som syndfria och de är folk man tar baraka ifrån. Tyvärr, yani Ahlul Bayt, och det finns i vissa länder, nej, vi respekterar Ahlul Bayt, de kommer från den finaste familjen, men samma sak gäller för dem. De måste också lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Om det är en ond person som syndar och inte gör sina plikter och lurar folk på pengar, så gynnas han inte av sitt släktskap. Taib. Så att vad som gynnar människan i slutändan är hans goda gärningar. Och det är de som har taqwa som är mest berättigade till profeten Muhammeds shafa' alaihi salatu wassalam på domedagen. Författaren berättar också en athar från Ibn Abbas, då han säger: Jag ser knappt någon agera vid den här versen. Ja ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, yani Adam och Eva. Tills Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Den noblaste eller närmaste av er till Allah är den med mest taqwa. Surat al-Hujurat, vers 13. فيقول رجل لرجل أنا أكرم منك فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. Du ser en person säga till en annan person: Jag är bättre än dig. Men i slutändan är ingen bättre än någon annan förutom den som har taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. Så återigen samma budskap. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Att den bästa inför Allah av oss är den som har mest taqwa. Så spelar ingen roll om ett barn är föräldralöst och inte ens vet hans släktskap, men han är gudfruktig och är nära till Allah subhanahu wa ta'ala, då är han bättre än personen som kommer från den bästa släkten och är långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och tyvärr, det finns ju den här egenskapen hos vissa muslimer, en egenskap av jahiliya, där man ser ner på andra människor och skryter över sitt släktskap. Så som profeten Muhammad alaihissalam nämnde att fyra egenskaper från jahiliya kommer finnas kvar i denna umma. Och då nämnde han al-ta'nu fil ansab wal-fakru bil ahsab, eller kama qal, att kritisera andra släktband och att skryta över sitt eget. Och det här tyvärr kan man se. Att folk säger min kabila är bättre än din och min familj är bättre än din och mitt folkslag är bättre än ditt och mitt land är bättre än ditt och så vidare. Allah al-musta'an. Och här är min da'wa al-jahiliya. Och profeten alaihissalam har sagt att det här kallet är ruttet. Netina. Da'wa fa innaha netina. Och att det är ett kall som leder till helvetet. Så a'udhu billah min sifat ahli jahiliya. Det berättas också en liknande affär från Ibn Abbas, där han säger till folket: vem tror ni är, eller vad tror ni är el-karam? Vad anser ni vara nobelt bland er? Allah har klargjort el-karam: فَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ مَا تَعْدُونَ الْحَسَبْ. Vad är det ni räknar som den nobel härkomst? Och så sa han: afdalukum hasban ahsanukum khuluqa. Att den av er med den bästa karaktären är den med den bästa härkomsten. Nam, och denna athar är också sahih. Vi går vidare till nästa kapitel, där vi kommer att fördjupa oss lite grann. Ett mäktigt kapitel som innehåller en väldigt mäktig hadith som många av er kanske har hört men inte riktigt förstått sig på. Och det är kapitlet Al-Arwah Junudun Mujannada. Att själarna är som länkade grupper eller sammansvurna soldater. Som grupperingar av soldater. Och där nämnde författaren hadith Aisha radiyallahu anha, att hon sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Profeten alaihi salatu wasallam sa att själarna är som sammansvurna eller enade soldater. De som kommer överens kommer att klicka med varandra, och de som inte kommer överens kommer att, yani, ikhtalaf, kommer typ att splittras och vara oense. Och han nämnde en liknande hadith från Aisha och en tredje hadith som är likadan. Nam. Och dessa hadither är alla autentiska. Vad är det då som menas med dessa hadither? Al-arwahu junudun mujannada. Våra själar är som länkade grupper. Det finns lite olika åsikter i förklaringen på den här meningen. Yani, vissa ulema säger: ma'nahu jumu' mujtami'a aw anwa' mukhtalifa. Att vi människor har själar som är förenade och själar som är, yani, splittrade, som tar avstånd från andra. Så de själarna som kommer överens är de som har lätt att handskas med varandra. Och det är de själarna som kommer överens i egenskaper. Det kan vara egenskaper av tro, egenskaper av karaktär och liknande saker. Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, den kända imamen från Salaf, han säger att hadithen kan handla om hur Allah subhanahu wa ta'ala har givit människan Yani, vissa har fått en god natur och vissa har fått en ond natur. Vissa har al-salah och vissa har al-fasad. Och själar kommer överens i enlighet med hur pass dessa egenskaper yani klickar med varandra. Gott med gott och ont med ont. Och det sägs också en annan förklaring, att när Allah subhanahu wa ta'ala skapade våra själar i al-azal, i begynnelsen. Och det här är autentiskt, att Allah har skapat våra själar i begynnelsen. Genom när han skapade Adam skapade han också våra själar. Så vi är, genom våra själar, lika gamla som Adam a.s. Och där gav Allah våra själar vissa egenskaper. Ni skapade, som hadithen nämner, vissa var vita, vissa var svarta. Genom folket av iman och folket av kufr. Taib. Inte hudfärg utan själarna. Vissa var, mashallah, upplysta av iman och vissa var mörka av kufr. Vissa är goda och vissa var onda. Och då lärde själarna att känna varandra. Och sen har vi väntat på att födas. Vi kommer till jorden. Och när man träffar en av de själarna som man kände då och kom överens med då, så klickar man med den själen i detta liv. Och vissa ulema som al-Tibi, han säger att Allah subhanahu wa ta'ala ger människan en ilham, gärna en inspiration till att på något sätt möta den här personen, den här själen som du förut kände. Och det här, ikhwa, är någonting som är mushahad, någonting som är bevittnat, att du ibland träffar en broder för första gången. Och subhanallah, efter 10 minuter, han är som din bästa vän. Är det inte så? Allt bara klickar. Och en annan person, du har känt honom i 10-20 år, men subhanallah, det är som eld och vatten. Det går inte att komma överens. Ni är som fiender, alltid. Subhanallah. Så den här hadithen handlar om vad? Den handlar om att folk dras till sina, till sitt lika. De dras till de som de liknar. Folk dras till sina likar. Så är det. Och det här finns även i många ordspråk. Vad säger man på svenska? Lika barn leker bäst. Vad säger man på engelska? Birds flock together. Fåglar av samma art ruvar eller samlas tillsammans. Finns även på franska. Que sur ensemble, s'ensemble. Vad som efterliknar, samlas, enas. Och så är det. Och subhanallah, den här hadithen lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att man kan döma en människa baserat på vem han är med. Man kan döma en människa baserat på vem han dras till. Och han säger Ibn al-Jawzi en väldigt, väldigt farlig sak. Han säger den här hadithen är en stark varning till den personen som känner avsky eller känner att han vill komma bort från religiösa människor. Det tyder på att hans själ inte är som de religiösa själ. Att hans själ är typ smutsig, den är ond. Den har något problem som han måste rannsaka. Så en person som har svårt att umgås med bra bröder, folk som är religiösa, och har lätt att umgås med kriminella och dåliga och syndare, och han klickar med dem, den här personen ligger väldigt farligt till. Varför? För själarna är junudun mujannada. De är som den här liknelsen av arméer. Du har soldater. Varje soldat med sin armé har lätt att komma överens med sin yani armé som har samma syfte, som har samma general eller som har samma fiende. Eller hur? Och har svårt att komma överens med sin fiende. För de har en gemensam fiende. Så folk är på samma sätt. Våra själar, vissa är bra, vissa är dåliga. Och de bra dras till de bra och de dåliga till de dåliga. Och det här är också någonting som Salaf har lagt väldigt, väldigt, väldigt stor vikt vid. När det kommer till att döma en person vem han umgås med. Faran av att umgås med dåliga människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa la tusahibu illa mu'mina. Umgås endast med en mu'min. Och han sa också en autentisk hadith, el marru ala dini khalile. Personen är på religionen eller vägen av sin nära vän. Så tänk på vem ni tar till vän. Abdullah ibn Mas'ud sa اعتبروا الناس بأخذانهم. المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر. Glöm, eller han sa, döm eller klassa folk beroende på deras vänner. Muslimen håller sig till muslimen och syndaren håller sig eller följer syndaren. Och Ibn Mas'ud sa också, innama yumashi rajul wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluh. Personen går och umgås med den som han tycker om och den som är som honom. Och denna athar finns i Al-Ibana av Ibn Abi, Ibn Battah och Imam Bayhaqi i Shu'ab al-Iman. Och många av de athar som vi kommer nämna finns just i Al-Ibana av Ibn Battah. En väldigt mäktig bok som handlar om Salafs aqida och dess menhaj. En bok som skrevs av en salaf för cirka 1000 år sedan. En känd bok som heter Al-Ibana. Så vad säger här Ibn Mas'ud, denna nobla sahabi? Att en person går med den personen han tycker om. Han går och umgås med personen han tycker om och personen som är som honom. Så vill man döma en person, vill man veta vad en person är på, du frågar som en person, du känner inte till en persons tillstånd, kolla på hans vänner. Hans vänner är avgörande. Och det går inte att en person är bra, men hans vänskap eller hans vänner och vänskapskrets och hans umgänge är dåliga. Och han tar avstånd från goda människor. Det här går inte. Det finns inte. Det är en illusion. Det är en lögn. Utan personen är med de som han trivs med. Och de som är som honom och de som han tycker om. Ibn Mas'ud sa också att om en troende skulle gå in i en moské där det finns 100 människor och det finns bara en mu'min, så skulle han dras åt den här personen och sätta sig bredvid honom. Och om en munafiq skulle gå in i en moské där det finns 100 stycken, yani det finns 100 stycken goda människor och bara en munafiq, så skulle han dras till honom och sätta sig med honom. Yani själarna dras till varandra. Och därför berättas det också en berättelse bakom denna hadith. Hadith al-arwah junudun mujannada. Och det finns i Musnad Abi Ya'la, med en autentisk kedja enligt Sheikh Albani, att det kom en kvinnlig komiker från Mekka till Medina. Okej? Och när hon kommer till Medina så slog hon läger, eller hon blev gäst hemma hos en komiker i Medina. En kvinna som också var underhållare, kan man säga. Som också var underhållare i Medina. Och då så sa Aisha radiallahu anha, sadaqa hubbi, min älskade man har talat sanning, al-arwahu jununun mujannada. Yani hon är underhållare, kommer från Mekka, och vem blir hon gäst hos? Underhållaren i samma stad. Och så är det. Som handlar, folk dras åt deras likar. Det berättas också från Qatada, denna nobla sahabi, eller denna nobla tabi'i, att han sa, inna wallahi, vi har aldrig sett en man, yusahibu minan nas illa mithluhu. Vi har aldrig sett en person som umgås med någon annan än hans likar. Wa shakluhu. Fasahibu salihin min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithluhum. Så umgås därför med rättfärdiga människor, kanske ni kommer vara som dem eller vara med dem. Varför? För personen kommer på domedagen vara med vem? Den han älskar. Al-mar'u ma'a man ahab. Så du kommer vara i nästa liv med dem du älskar. Och vem är man med i detta liv? De man älskar. Det är de man dras till. Så man ska vara försiktig med vem man umgås med. Det berättas också från Al-Auza'i att han sa, man satara anna bid'atahu lam takhfa alayna ulfatahu. Den som döljer sin bid'a för oss kan inte dölja sitt sällskap. Och vissa av salaf sa att en person kan gömma allting. Ahlul bid'a är duktiga på att gömma och dölja allting förutom sitt sällskap. Så den som döljer sin bid'a kan göra det. Men han kan inte dölja sitt sällskap. Så vill du veta vad en person är på, kolla vem han umgås med. Och därför är det ba'id. Det är långt bort. Att en person säger att han är från Ahlul Sunna wal Jama'a. Han följer den korrekta aqidan. Men han sitter med Ahlul Bida. Umgås med Ahlul Bida. Sprider Ahlul Bidas grejer. Och har noll kontakt med Ahlul Sunna. Och kanske till och med motarbetar Ahlul Sunna. Och tyvärr, det här är ett fenomen som finns i denna tid. Och det här ser man idag på sociala medier. Vem folk tycker om. Vem folk likar. Vems inlägg man sprider. Vem man blockerar. Och så vidare. Och en muslim ska vara väldigt försiktig med detta. Inte vara vän med vem som helst. I det verkliga livet och på sociala medier. För där ser du vad folk verkligen är. Vissa tyvärr, de säger att de är från Ahl Sunna. Och sen subhanallah pratar illa om Ahl Sunna. På sociala medier, Facebook och sånt. Pratar illa om Ahl Sunna wal Jama'a. Pratar illa om de som gör da'wa till Ahl Sunna wal Jama'a. Pratar illa om deras ulema. Och gillar deras ulema. Och sprider från Ahlul Bida. Är kompis med Ahlul Bida. Är kompis med sufister och Hizbut Tahrir och Ikhwan och Muslimin. Och sitter tillsammans och pratar skit om Ahlul Sunna wal Jama'a. Wallahi hada leysa bi salafi. Den personen är inte från Ahlul Sunna. Wala karama. Abadan. Omöjligt. Vad han än säger. Vilka kläder han än klär sig med. Han är inte från Ahlul Sunna wal Jama'a. Är det logiskt att en person är från Ahlul Sunna och motarbetar Ahlul Sunna och sitter och fjäskar med Ahlul Bida? Nej, omöjligt. Wallahi, det är omöjligt. Så en person är på vägen och religionen av sin vän. Och salaf, som vi sa, var mycket hårda på detta. De kunde döma en person ut med bara vem han gick med. Ibn Battah nämner också en till berättelse från Ayyub al-Sikhtiyani, denna nobla tabi'i, då han kallades till att tvätta en död muslim. Så han gick tillsammans med sina vänner. Och när de tar bort skynket från ansiktet på personen, så kände han igen honom. Och han sa: "Jalla, kom, vi går från den här personen. Den här personen kommer jag inte tvätta. Ra'aytuhu yumashi sahib bida." Varför ska jag inte tvätta honom? Jag såg honom gå med folket av bida. Så gick de därifrån. Ja. Idag, när vi har 10% av de här sakerna, de ser ni extrema, ni hårda. Det här är våra imamer, det här är salaf. Och idag, om du gör en tiondel av detta, de säger att du är extrem och du är hård och han är muslim. Nej, men jag har inte sagt att han är kafir. Men kolla hur hårda salaf var mot Ahlul Bida. Det berättas också från Amr ibn Qais al-Mallai att han sa: om du ser en ungdom när han börjar praktisera eller växa upp, vara tillsammans med Ahlul Sunna wal Jama'a, så hoppas gott från honom. Men om du ser honom med Ahlul Bida, fej'as minhu. Då kan du ge upp hoppet. Fa'inna shab ala awwal nash'atihi. För ungdomen kommer fortsätta där han började. Och det här nämns också från andra av salaf, som Ayyub al-Sikhtiyani, att folk som är konvertiter eller folk som är nypraktiserande slutar också, eller oftast, med dem som de hamnar först med. Så från Allahs ni'ma till en ny muslim eller till en ungdom är att han hamnar hos Ahl Sunnah wal Jama'a. Han hamnar hos folket av kunskap. För då, inshallah, finns det hopp att han kommer att fortsätta på deras väg. Men hamnar han med Ahlul Bida, så finns det stor chans att han fortsätter att gå deras väg. Det berättas också från Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah, att han sa: när Sufyan al-Thawri kommer in i Basra, så började han att kolla efter Rabi' ibn Subayh och vad folk ansåg om honom. Och man frågade: vad var hans medhab, den här mannen? Och då så sa folket: medhabuhu illa sunna, yani قالوا ما مذهبه إلا سنة. Vi anser att hans yani, metodik i islam är sunna. Och då säger Sufyan, men bitanatuhu, vem umgås han med? Och då så sa de ahlul qadar. Och då så sa Sufyan, huwa qadari. Yani, folket, då tar han ifrån ahlul sunna. Men han umgås med vem? El qadariya, den här sekten som förnekar ödet. Och då så sa Sufyan enkelt, det här var det enda han behövde för att yani, klassifiera personen som en qadari. Baserat på vad? Vem han umgicks med. Enkelt. Det berättas också från Ibn Aun att han sa, men yujalisu ahl al-bida ashaddu alayna min ahl al-bida. Och denna finns också i Al-Ibana. Denna imam från Salaf, han sa, den som sitter med ahl al-bida är värre för oss än själva personen av bida. Yani en person som säger att han följer ahl sunna wal jama, men han har den här urvattnade menhaj, metodiken att yani, alla i ahl sunna, vi sitter med allt och alla och vi tar det goda från allt och alla, och du ser honom sitta med vem som helst och gå på vilken föreläsning som helst och lyssna på vilken sheikh som helst, den här personen är farlig. Han är farligare än ahl bida själva. Varför? För ahl bida wadihin, de är tydliga. Han säger, jag är sufi, jag är ikhwani, jag är tablighi, jag är daishi, whatever. Och du vet, han är min ahl bida. Men den här killen, han säger, han är salafi. Jag följer ahl sunna wal jamaa. Jag tycker om era ulema. Och så går han och sitter med dem. Då blir det luddigt för folk. Men inte han för ahl sunna, men han sitter med dem. Då måste de också vara bra. Eller hur? Och då suddar man ut gränserna mellan sanningen och falskheten. Och som vissa av salaf sa om de här människorna, det är folk som försöker förena mellan haq och batil. De här människorna är folk som försöker förena mellan sanning och falskhet. Så, och det här är bara några uttalanden från Salaf i den här frågan. Så, jätteviktigt, ja ikhwa, vem man umgås med. Man kan göra dawa till en person som har halkat och så vidare. Det är en annan sak. Du har en person kanske på Facebook för att du gör dawa på honom. Men då ska du verkligen göra det. Inte det här, du kompis, ni går och käkar pizza, spelar PlayStation, spelar fotboll, jag vet inte vad, ni umgås hela tiden. Det är inte det. Det är inte tillåtet att umgås med ahlul bidda och ahlul fusuk på det här sättet. Utan en person av sunna är med ahlul sunna. Och håller sig till folket av haq. För man vet att man är svag och man blir påverkad av sina vänner. Asahib sahib. Vännen drar till sig. Man blir som sina vänner. Och vi har sett många människor som säger, men vi ska bara gå till dem, vi ska bara prata med dem, vi ska göra dawa på dem, och sen subhanallah, du ser att de blir som dem. Är det inte så? Hur tror ni folk har hamnat nere i Syrien med Daesh? Tror ni det bara var så där från ingenstans? Nej, det var genom dåliga umgängen. Hur har folk hamnat i andra bidda? Genom dåliga umgängen. Så den här är jätteviktig måttstock och kriterium för att kunna skilja mellan folket av sanningen och folket av falskhet. Vissa föreläsare i Sverige låtsas följa ahl sunna wal jama, men du har sett dem genom åren bara besöka ahlul bida, bara besöka khawarij från stad till stad till stad till stad. Och när han frågas om khawarij, jag vill inte uttala mig, det är inte en viktig fråga, jag har ingen kunskap om frågan. La enta minhum, du är från dem, du är en av deras ledare. Allah al-musta'an. Så att, jättefarligt att bara umgås med vem som helst. Man måste tänka på vem man umgås med. Och man ska inte ta lätt på de här frågorna. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab qawlu rajul inda ta'ajjub subhanallah. Kapitlet att när man blir förvånad säger subhanallah. Kapitlet att säga subhanallah när man blir förvånad. Och där berättas den hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, då en fåraherde vallade sina får, kommer en varg och tar ett av fåren. Så fåraherden jagar vargen och tar tillbaka fåret. Och då så säger vargen att snart kommer Yawm al-Sab'i att komma. Leisa laha ra'in ghayri. Där jag kommer vara den enda fåraherden. Och när folk hörde denna berättelse sa de subhanallah. Yani en varg som pratar. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jag tror på detta. Och så gör också Abu Bakr och Umar. Och de var inte närvarande. Och denna hadith är sahih. Den finns i Sahih Bukhari. Det finns också ett tillägg på hadithen. I Sahih Bukhari. Och det var att profeten alaihissalam efter salat al-fajr vände sig om och berättade för folket, och han sa att det fanns en man som liksom, vad säger man? Han höll sin ko. Han, vad heter det? Han, inte valla, han ledde sin ko. Det fanns en man som ledde sin ko. Och sen satte han sig på kon och började rida på kossan. Okej? Okay? Och då så säger kossan Inna lem nukhlaq li hada. Innama khuliqna lil harf. Kon säger till mannen, vi har inte skapats för att rida på. Vi har skapats för att gärna ta hand om åkrarna. Och då säger folket subhanallah. En ko som pratar. Och sen kommer andra delen av hadithen om fåraherden som tar fast vargen som har tagit ett får, och vargen pratar. Vargen talar och säger att yani, idag kan du stoppa mig, men det kommer att komma en dag. Och då säger ulema, det är dagen av el-fitan. Dagen då ingen tar hand om fåren. Då kan vargen ta vilka får han vill. Yani, den dagen kommer att komma. Idag tar du mig, men det kommer en dag där jag tar vilka får jag vill. Och då säger sahaba i förvåning, subhanallah. Och det här är el-shahid med el-tabwib, yani, kapitlet. Att säga subhanallah när man blir förvånad. Du ser någonting underligt. Ett ta'ajjab, du säger subhanallah. Taib. Så profeten alaihissalam säger, jag tror på detta. Och så gör Abu Bakr och Umar. Och de var inte där. Yani vill här antyda på deras starka iman. De ifrågasätter ingenting. Abu Bakr är siddiq. Subhanallah. Och det här är också en mu'jiza, ett mirakel. Som skedde på profetens tid alaihissalam. Att den här kon pratade och att den här vargen pratade. Och Allah subhanahu wa ta'ala kan få vad som helst att prata. Det finns en liknande hadith i Musnad med Ahmed som också är sahih. Och där fanns det också en fåraherde som var utanför Medina. Och en varg kommer och tar ett får. Och fåraherden tar tillbaka fåret från vargen. Och då så säger vargen, han sätter sig på svansen som en hund sitter typ. Och säger taqilla. Tar du den maten Allah har gett till mig? Så fåraherden, han får chock. Han säger ajab. En varg som pratar. Och då säger vargen, det finns någonting ännu konstigare. Det finns en man i Medina. Här nere i Yathrib. Som säger att han är Rasulullah. Och han berättar om vad som har hänt tidigare. Ja, det är ännu underligare. Att Allah har skickat ett sändebud. Som kallar folket till tawhid. Så när fåraherden hör det här. Han tar sina får och går ner till Medina. Så kommer han till moskén, han lämnar fåren och säger till profeten Muhammad alaihissalam, det här har hänt. Så profeten alaihissalam kallar till alla människorna att samlas, och så får han berätta den här berättelsen för folket. Och så säger han sadaqa, yani sadaqa Allah, innan domedagen kommer djuren att tala. Till slutet på hadithen. Och den hadithen är också sahih. Så här finner vi också ett till mirakel som skedde på profetens tid alaihissalam. Naam. Sen så berättar författaren en hadith från Ali radiallahu anhu som sa att vi var tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wasalam på en janaza, på en begravning. Så profeten alaihi salatu wasalam hade som en pinne som han började att liksom gräva med i jorden. Och så säger profeten alaihi salatu wasalam att det finns ingen av er förutom att hans plats i paradiset eller helvetet är skriven. Och då så säger de, ja Rasulullah, ska vi då inte förlita oss på vad som är skrivet? Och ska vi då inte låta bli att göra gärningar? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, i'malu, agera. För varje person kommer att få det underlättat vad han skapades för. Och så sa han, amma man kana min ahli sa'ada. Vad beträffar personen av lycka, yani som kommer att gå till paradiset, så kommer man att underlätta för honom de goda gärningarna. Och vad beträffar personen av shakawa, personen av olycka, så kommer det att underlättas för honom att göra gärningarna till ont. Och så läste han Allahs uttalande för amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Vad beträffar den som ger och fruktar Allah och tror på al-husna, det vill säga nästa liv, för honom kommer vi att underlätta de goda gärningarna. Till slutet på suran. Och den här hadithen har inte någon direkt koppling till rubriken. För det nämns inte någonstans i hadithen ordet subhanallah. Så Allahu alam varför författaren nämnde denna hadith i detta kapitel. Men hadithen tyder på en väldigt viktig aspekt när det kommer till våran tro på ödet. Även trots att allting är skrivet, vart du kommer att vara i nästa liv, i paradiset eller i helvetet, så måste vi ändå agera. Och vi får inte förlita oss på att saker är skrivet. Som vissa gör. Man säger, varför ber du inte, varför gör du inte? Så man säger, det är skrivet. Eller? Utan skärp dig och börja be. Då är det det som är skrivet. Så att man gör goda gärningar. Och inshallah, du är från dem som Allah har underlättat för att göra goda gärningar. Och du hamnar i Jannah. Och inte då förlita sig på ödet. Utan att man gör sina goda gärningar som man ska göra. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-Khadf. Kapitlet om al-Khadf. Och al-Khadf på arabiska är att skjuta iväg stenar. Att du tar en sten, liten sten, och lägger den på typ tummen eller vid fingrarna och skjuter iväg den. Eller att du skjuter iväg den på det här sättet. Knäpper iväg stenen. Är det här tillåtet eller förbjudet i islam? Ja. Al-Khadf, att skjuta iväg stenar, små stenar. Förbjudet, säger ni. Naam. Det berättas här från Qatada, som sa att jag hörde Uqba ibn Suhban al-Azdi berätta från Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbjöd från al-Khadf. Och han sa, det dödar inte ert jaktdjur och det skadar inte era fiende, utan det släcker ögat, gör människan blind eller tar sönder tänder. Ja. Och denna hadith är sahih. Det finns också en berättelse bakom hadithen. Hadithen är här förkortad. Och det var att Abdullah ibn Mughaffal såg sin släkting sitta och skjuta iväg stenar. Sådär. Så han berättade då hadithen för honom. Säg, stopp, profeten al-Islam har förbjudit, och han sa orsaken till varför det är förbjudet enligt hadithen. Så går han iväg och kommer tillbaka och ser samma person sitta och fortsätta. Så han säger till honom wallahi, eller han sa till honom, jag berättar för dig att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har förbjudit detta och du fortsätter. Wallahi, jag ska aldrig mer prata med dig. Och det var hans släkting. Så wallahi, jag ska aldrig mer prata med dig. Yani tills du dör. För att han gick emot en hadith. Och sen säger man, vi är hårda. Allah musta'an. Al-Khadf är förbjudet i islam. Att skjuta iväg stenar. Och här nämndes då också orsaken. Och det är att den har ingen som helst nytta i sig. La yajlibu naf'an wala som ulema säger, huwa sharrun kullu. Det finns inget gott i al-Khadf. Det tillför inget gott och det håller inte tillbaka någonting dåligt. Utan som profeten sa alaihi wasallam, du kan inte jaga med det. Du kan inte skada en fiende med det. Utan du kan bara skada dina bröder genom att genom olycka kanske skjuta dem i ögat eller på tänderna. Och de blir blinda eller tappat handen och så vidare. Så det finns ingen nytta med detta. Ja. Och han säger också Imam Nawawi en faida från hadithen. Han säger att hadithen bevisar hujran ahlul bidah. Hadithen är ett bevis på att det är tillåtet att bojkotta folket av bidah. Och ahlul fusuk, och folket av synd. Och de som trotsigt vägrar att följa sunna. I alla dessa tre kategorier är tillåtna att bojkotta. Ahlul bid'ah, ahlul fusuq, folket av synd, och de som yani motsäger sig sunna trotsigt. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet med en livslång hijr. Yani, eller han säger här, hijran daimen. Att göra en hijr för en människa, yani, som fortsätter livet ut. Och vad beträffar att man inte får bojkotta en muslim mer än 3 dagar, så är det på grund av världsliga saker. På grund av världsliga och personliga saker. Där är det inte tillåtet att bojkotta en muslim mer än 3 dagar. Nam. Men när det kommer till att bojkotta folket av bidda och folket av synder och folk som inte praktiserar sunna, så får man gå tillbaka till fördelar och nackdelar. Och kolla på vilket samhälle man lever i. Abdullah ibn Mughaffa levde i ett samhälle i Medina med sahaba, där sunna var dominerande. Och om man satte en person på plats på det här sättet, så gjorde han toba. Men om du gör samma sak idag med din släkting, han rakar skägget och du säger till honom, profeten Alisson förbjöd att man rakar skägget, och sen rakar han igen. Du säger till honom, jag ska bojkotta det livet ut. Allahu alam. Du får kolla på fördelar och nackdelar. Yani, du kanske är den enda släktingen som gör da'wa på honom. Han kanske behöver tid, han kanske behöver mera nasiha och så vidare. Så att bojkotta en person går alltid tillbaka till fördelar och nackdelar. Och då kan det vara smart att fråga en person av kunskap om det är bra att bojkotta en viss individ. Men sen har vi också att bojkotta folket av bidda för att skydda sig själv. Och den här bojkotten är alltid bra. Att aldrig umgås med folket av bidda. Al-hajr al-waqai, al-wiqai. Att man skyddar sig själv från folket av bidda. Och sen finns det att du bojkottar ahlul bidda zajran, för att de ska sättas på plats och för att de ska göra toba. Men om du lever i ett samhälle där majoriteten av folket är ahlul bidda, och du säger ska bojkotta allt och alla, hur ska du då sprida islam? Förstår ni skillnaden? På ett samhälle där alla typ är ahlul sunna och ett samhälle där alla är ahlul bidda. Så att man måste vara smart också och förstå hur dessa texter ska implementeras. Men vi talar här om att det är tillåtet. Yani, och sen självklart går man tillbaka till fördelar och nackdelar. Vi tar nästa hadith också. Bab la tasubbu rih, kapitlet om att inte förbanna vinden. Och där berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu att folket var på en resa när de var på... De var på en resa på väg till Mekka tillsammans med Umar, och under resan så kom det starka vindar på folket. Och då så sa Umar till folket runt honom, Merih, yani, vad är vinden? Vad är dess ursprung? Så ingen svarade. Och då så sa Abu Huraira, så jag skyndade mig med mitt djur till Umar. Och jag hann ikapp honom och jag sa, det har nått mig att du frågar om vinden. Jag har hört Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga Rihu min rauhillah, att vinden är min rauhillah, yani en själ skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ti bi rahma wa ta'ti bil adab, som Allah skickar med rahma eller Allah skickar med straff. Fala tasubbuha, så förbanna inte vinden. Was'al Allah khayraha, och sök Allahs goda i vinden och sök skydd från Allah i det onda i vinden. Mm. Och denna hadith är Hassan Sahih, säger Sheikh Albani. Taib. Här finns också lärdomar. Sahaba var ute på en resa tillsammans med Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Och Umar ställer den här frågan, Marih, yani, vad är vinden? Utöver att yani, det blåser. Vad är orsaken? Var kommer den ifrån? Och varför? Och så vidare. Och de sahaba runt Umar säger Allahu alam. Vi vet inte. Och det här tyder också på att om man inte vet, så låter man bli att svara. Man får absolut inte prata utan kunskap. Men Abu Huraira, mashallah, hade kunskap i frågan. Så han red i kapp och nämnde då till Umar denna hadith. Och det här bevisar också att en person av lägre fadl kan ibland ha kunskap som en person av högre fadl inte har. Vem är bättre, Abu Huraira eller Umar? Ja? Umar är bättre. Men här hade Abu Huraira kunskap som Umar inte hade. Taib. Och Umar tog emot kunskap, vilket också är de lärdas skyldighet. Ingen människa på jorden besitter all kunskap. Och man ska lära sig livet ut. Som Salaf sa, man lär sig från vaggan till graven. Och den som säger jag är alim, han är jahil. Den som säger khalas, jag har uppnått kunskap, han är jahil. Utan kunskapen ska ständigt yani, vara på inlärning. Och om du nu tror att du har lärt dig allting, det du började lära dig har du kanske glömt bort. Och då måste du gå igenom det igen. Så kunskapen är oändlig. Det finns inget stopp på kunskapen. Man ska ständigt lära sig. Och ingen av människor kan allt. Så även om du kommer till en stor sheikh, du kanske kan en hadith som inte han kan. Du kanske påminner honom om en hadith som han glömt bort. Han kanske memorerade hadithen för 20 år sedan. Och glömde bort den. Och du påminner honom om hadithen. Så alhamdulillah, man ska alltid ta åt sig kunskap. Och då nämnde här Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten a.s. sa om vinden eller stormen att den är en roh min rihun min rauhillah. Och här nämns det att yani, vinden då är från Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Med vilket Allah för med rahma och gott till vem han vill och med vilket Allah straffar vem han vill. Vinden kan föra med sig regnmoln. Och det är rahma. Taib. Vinden kan föra med sig pollen som pollinerar träden, frön som gör att grönska sprider sig. Vinden kan föra med sig mycket khair, mashallah. Det kan vara rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Vinden kan vara svalkande i varma tider och så vidare. Och vinden kan också vara ett straff. Många av de nationer och samfund alla nämner i Koranen gick under på grund av starka vindar. Förgjorde hela folkslag med vindar. Och därför så sa profeten a.s. att om vinden kommer eller stormen så be Allah om dess goda och sök skydd från dess onda. Allahumma yas'aluka min khayriha. Typ, eller på svenska, Allah, jag ber dig om det goda denna vind och det goda som den bär med sig. Och jag söker skydda oss dig, Allah, från det onda i denna vind och det onda som den för med sig. Nah. Men vad är det här han säger i kapitlet att det inte är tillåtet att förbanna vinden. Det är inte ett halal att förbanna vinden. Och det här har vi också talat om innan i boken. Att säga jävla vind, förbannade vind. Det är tyvärr vanligt på svenska. Eller hur? Förbannade vind och jävla väder och förbannade väder och så vidare. Det här är inte tillåtet i islam. Varför? Varför är det inte tillåtet? Från Allah. Nej, för att vinden kommer från Allah. Vinden har ingen egen vilja. Den kom inte med egen vilja och poppade upp och bara jag ska blåsa på de här människorna. Utan det var Allah som skickade vinden. Så att förbanna vinden är att förbanna den som skickat vinden. Så det går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är samma sak som nämndes innan, att man inte får förbanna tiden. Man får inte förbanna tiden. För samma sak, Allah är den som skapar tiden. Och allt som sker i tiden är det Allah som har bestämt. Och han nämner också Sheikh Abdul Razak att när en person förbannar vinden, vad händer? Då har han nämnt sin hadith att när man förbannar någonting och den här saken inte är förtjänt av att förbannas, så går förbannelsen tillbaka till dig. Du säger förbannade vind, det går tillbaka till dig. Subhanallah. Så att det finns inget gott i att förbanna vinden. Men, är det tillåtet att beskriva vinden? Att säga det är hårda vindar. Det är stormigt. Det är iskalla vindar. Ja, kan man säga så? Det är hårda tider. Det är mörka tider. Kan man säga så? Ja. För det är en beskrivning av tiden eller vinden och vädret. Och det är inte att man förbannar yani tiden eller vädret eller vinden och så vidare. Och hadithen lär oss också en annan viktig sak. Och det är att vi tillskriver vad som sker i naturen till Allah och inte till moder natur. Ja? Naturkatastrofer. Det är inte halal islam. Att tro att dessa katastrofer kommer från sig själv. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skickat dem. Och sen, ja visst, de kan vara ett straff. De kan vara en konsekvens. En konsekvens av hur vi behandlar jorden. Det kan vara ett straff. Det är en annan sak. Men i slutändan är det Allah som bestämmer och skickar dessa katastrofer över människorna. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, att ingen katastrof drabbar er förutom på grund av vad era egna händer har gjort. Så det går tillbaka till oss. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.